That's it. Ja, kanoners. Nu börjar det igen.
Det är ett sånt uttryck som är lite så här, det ligger bra i munnen, det är lite käckt, man vill visa sin liksom goda vilja, och i tider som dessa så får man ju säga, men det blir ju kanoners. Men man måste ju också ha lite dialekt när man säger det. Har du tänkt på det?
Kanoners. Ja, det blir, det får lite sjång i sig, men det är kanoners.
Ja, det är kanoners. Det är riktigt bra det här. Kanoners. Jag tror också att det handlar om en slöhet som också jag besitter. Att istället för att säga så här, men gud, det här var ju jättegott och tack så jättemycket, så säger man bara kanoners. Sen är det klart.
Sen är det klart. Ja, det är the easy way out.
Ja, det är verkligen the easy way out. Välkomna till Lille Lördag. Vad härligt att höra din hesa stämma, frugan.
Det är samma, Fraulein. Mm. Ja. Ja, det är lite hest nu. Alltså, man vet ju inte vad som är vad. Har jag lite pollen eller är det något annat? You never know. Mm.
Men jag är så trött på alla siffror så här. 2000 smittade, så man bara, varenda jävel är ju smittad. Det är så här, jag fattar inte ens varför de ens ska gå ut med några siffror. Men skit i det nu, kände jag bara.
Kände du bara? Jag orkar inte prata om corona mer, jag är så trött. Nej, men, trött på skiten.
Ja, men det blir ju så, hur man än inte vill det så kommer man ju in på det. Och jag var ju också den sista som vanligt att kolla på Gift i första ögonkastet.
Ja, men alltså, det är helt otroligt. Du är verkligen, det är som att du bor i Krakow. Du bor i Vasastan. Det är som att jag skickar så här VHS:er till dig i ett vadderat kuvert som så här försvinner via liksom Kamchatka och är borta i så här ett halvår. Sen når det alltså
Nords sista bastion. Det är där jag hämtar den. Jag kämpar loss.
Då har du upptäckt saker och ting. Ja, men det är helt otroligt. Men, kan vi bara älta den här säsongen?
Nej, jag måste bara älta den lite. Vet du varför jag måste älta den? För att jag är den sista som har en analys. Men just nu så tror jag att väldigt många relationer är lite som att leva i en pågående Gift i första ögonkastet. Man spelar att man är kär för att man ska bo kvar hemma. Säg inte att du inte förstår vad jag menar.
Konstgjord andning utav en man som var inte riktigt så här. It doesn't spark anymore. Okej, jag fattar.
Jag tänker också att det blir som ett socialt experiment där som alla går på varandra. Det är också väldigt tydligt att så här, tycker jag att det är kvinnorna som tar kommandot, precis som i den här säsongen av liksom Gifta vid första ögonkastet. Och då tänker jag så här, om det nu var 2000 sökande som SVT skrev, hur fan kan det bli en sån mismatch då? Det är för mig helt obegripligt. Det är fel med, liksom, det är utav de största tv-stunderna i livet när Eli och Jakob ska gifta sig. Och den misstänksamheten och avundsjukan som den svenska falangen liksom har mot den iranska, som är så här supersnygga, uppklädda, skratt. Där vill gärna ställa sig upp och dansa. Där sitter de som taffliga så här bonddrängar.
Tillbaka till förbundskaptens looken, ja, som jag älskar. Ja. Där satt de. Liksom, såg ut som de var på campingsemester. Men liksom, ja, satt i högsta ligan liksom, och ja, var på Champions League-finalen. Alla andra står där i skräddarsydda liksom, kostymer. Men där, ja, satt svennebananerna och såg trötta, ja, ut.
Och det gjorde ont och det blev uppenbart att liksom, de hade ingenting att komma med. Och då tänker jag också när han kommer in på alla dessa pojkmän som också blir väldigt tydliga nu. Att det är också liksom, en sorglig studie över hur alla män har halkat efter. De är oroliga, de är osäkra. Kvinnorna liksom, kör med sina kommandon direkt. Du ska bära mig, det är inte så, nej, jag vill inte pussa dig. Alltså det är liksom... att det är, jag lider när jag ser hur det manliga släktet har halkat efter på så jäkla kort tid. Förstår, ja, du vad jag menar?
Nej, men jag förstår verkligen vad du menar. Och nu, det är intressant ur så många aspekter, för att vi, det var ett samtal som landade den här helgen som ändå är väldigt intressant, att ungefär hälften av samhället påstår att det kommer födas väldigt mycket barn. Och under tiden andra hälften säger att det kommer vara någon form av skilsmässoboom i september igen, baserat på vad som händer ekonomiskt och att sitta hemma med sin respektive på det här sättet som man i normala fall inte gör. Jag och Joel har ju suttit hemma nu liksom vecka ut och vecka in, och ja, jag vet inte, det är ju som att gå runt i någon form av surrealistisk tillstånd hela tiden. Jag vet inte om jag älskar eller hatar honom. Jag kan omöjligen definiera det för mig själv.
Men vad tycker du om hans mode? Hans klädstil?
Alltså hemmaklädstil.
Han kör combat nu, har jag hört.
Ja, nu har jag kört combatbyxor. Jag vet varför. Han kanske fick dåligt självförtroende eftersom jag hade hantisar här i morse, och han kände att han var tvungen att åtminstone skapa en aura av en händig man eftersom han är 100% ohändig.
Kan vi prata lite om hantisarna?
Ja, vi kan prata om hantisar. Jag pratade ju faktiskt i Malin Gramer som min podd, som just nu ligger på is. Vi hoppas att den kommer tillbaka. Där pratade jag om att hipsterskäggen, det är den största lögnen vi kvinnor har fått vara med om. För det är en man som har tagit attributen av en händig man, men inte kan ens installera ett wifi. Alltså det är ju största fiaskot. Och alla mina tjejkompisar i sin tur, jag har blivit otroligt förälskad i sina snickare, för att de är ju händiga. De är ju en klassiskt skolad man. En man som arbetar fysiskt, en man som kan lösa problem och så vidare. Någonting som jag ser allt mer utbrett hos mina kvinnliga kompisar än hos deras sambos. Men så att, ja, så att vi var alla väldigt förälskade i våra snickare här för några veckor sedan. Jag hade liksom en liten så här crush på idén om en händig man. Nu 2 månader in i liksom renovering, eller 3 månader in i renovering till och med, och de fortfarande går här och dräller, då är den här förälskelsen exakt vad det var, en förälskelse. Och jag verkligen så här känner, gud vad jag är glad för att min man är så ohändig.
Jaha, gud, han har hamnat i ny dager.
Jag vill inte ha en jävla hantis springande här. Jag var ute vid Ulvsunda och jag älskar ändå att gå liksom runt på så här Bauhaus och Hornbach och allt vad det heter. Jag tycker det är tillfredsställande på många sätt och vis. Det är så kreativt där ute på Ulvsunda.
Ja, det är något med trät.
Jag tänker att det är något med att det finns mycket saker som man kan sätta samman så kan jag skapa nya saker. Så tänker jag. Men vi ser lite olika på det. Du gillar trä.
Men jag är så sexutsulten. Jag hade till och med 6 drömmar om Claes Elfsberg i förrgår. And it was good.
That was good. Okay. Did that include a dildo or not?
Nej.
Det var bara en liten passus.
Det som märkliga var att Mattias kom in, vilket säger lite om hur relationer är just nu, att man går på varandra, att man skiter lite i vad den andra gör, för att den andra har blivit lite som en katt som bara liksom stryker längs fötterna, som man bara ger lite mat och sen går man vidare. Att Mattias kom ändå in när Claes Elfsberg tog mig bakifrån och brydde sig inte så mycket. Han var så här: okej, okay, tjena, ja men jag går väl vidare då. Så här, ja men whatever if somebody else
vadå, du bara jag bara, den här sexdrömmen, var den väldigt visualiserad? Stod du på alla fyra?
Nej, och hade jag stod en, rätt upp en bimad Claes.
Vad sa du?
Mot en dörrkarm. Jag höll ju på med någonting i hemmet som vanligt, eftersom det är här man instängd. Jag vek väl tvätten åt, sen dök han upp.
Claes Elfsberg?
Ja.
Och satte på dig?
Ja, med en rejäl pålstånd. Ja,
nu har vänta, nu måste du berätta hela den där sexdrömmen från början till slut. Det här är för spännande. Okej, börja, starta
du. Alla är ju hemma. Vi är mellan 7 och 23 personer. Om det är någon hantis här. Ja, det sexuella har inte prioriterats. Det har inte gjorts på länge ändå. Men särskilt inte just nu. Vilket gör att när man till slut blir för utsvulten, då börjar man ju, och sen blev jag ju lite febrig och lite sjuk, så att då började jag ju få kanske lite delirium. Alltså jag började drömma lite ursligt. Då drömmer jag att jag står då i sovrummet där jag är, fast jag står och viker någonting eller så här, och då kommer Claes Elfsberg in. lite yngre, lite mer vältränad, men liksom ändå stabil. Och det tror jag också handlar lite med landsfadern, den snuskiga landsfadern. Han hade ändå lite den liksom, vad ska jag säga, den auran. Han var ju liksom en landsfader som satt och läste upp nyheter. Det måste du väl ändå ge mig.
Ja. Jag var på så otroligt roliga bilder i mitt huvud.
Jag vet, nu kommer jag ju drömma om kungen.
Nej, men jag vill mer veta hur den här hur gick påsättningen till? Var det lite som att
nej,
du sa
nej,
han bara kom in.
Ja,
sa han hej.
Det var otroligt. Det gjorde jag. Men hej. Det verkade lite som vi kände varandra, men vi skulle ju hälsa på varandra på stan nu med.
Men hur fick han access? Han måste ju, nej, men det är så mycket praktiskt här som går till spillo. Hur kom han in genom porten? Hur visste han var du bodde?
Han flög upp som Karlsson på taket. Han bor ju också i Vasastan. Jag brukar ju se han och hans fru.
Ja, jag vet exakt var han bor. Ja.
Ja,
han stryker runt där 400
meter härifrån, så att han kunde ju bara sticka förbi på lunchrasten. Nej, han är pensionär. Ja, han var förbi här i alla fall.
Och med ett rejält stånd.
Ja, riktigt. Jag kan inte klaga där, va? Där kan jag inte klaga.
Nej.
Det var ju saker man inte visste.
Och sen så du böjde dig fram och han stoppade in den och sen var ni igång.
Ja,
men kommer Mattias in i din sexdröm? Ligger du då och onanerar och han ertappar dig, eller vad är det som händer?
Nej. Alltså, jag ligger ju och sover och drömmer. Och i drömmen kommer Mattias in och tycker att det kanske är lite märkligt att jag bonkar loss i vårt sovrum mot en vägg samtidigt som jag typ viker tvätt när han kommer in. Men
du ligger i en dröm. Alltså, det här är väldigt, väldigt svårt för audiella lyssnare att förstå. Sover du och stönar? Är det det som han upplever?
Nej,
eller ser han att du står och stönar när du viker tvätt?
Men har du fått ett virus på hjärnan? Han kommer in till mig i drömmen.
Jag trodde att han kom in rejält fysiskt i hemmet för att prata om att det var så jobbigt att det är så många människor hemma. Okay. Han kommer in och ser dig påsatt i drömmen. Okay.
Och det blev ju inte fullbordat eftersom man vaknar alltid när det ska bli extra härligt i drömmar. Men jag minns det tydligt.
Varför är det så? Nej. Varför får man aldrig det göttigaste?
Så jävla orättvist.
Sluva på konfekten varenda jävla gång.
Man får, liksom, man får ställa upp och arbeta. Men sen när man själv ska få reward, då vaknar man alltid.
Tillbaka till männen som nu går förlorade. Lite som vi pratade om. Vi lämnade faktiskt en ganska intressant diskussion där med gifta vid första ögonkastet. Så
vi går tillbaka.
Vi plockar upp den lilla tråden igen och bara säger så här att här ser vi ju en väldigt tidig liksom nervositet runt vad en relation ska innefatta och inte. Det skulle jag säga är den stora brottningsmatchen de här paren emellan. Så här, är jag för mycket? Är jag för lite? Vad är en relation? Sådana frågor är man ju förbi när man är liksom plus 45. Mm.
Och man behöver heller inte så här bygga upp någonting, utan blir det, ligger man första kvällen så är det väl inget mer med det.
Nej. Och liksom, nej.
Och det är också lite för perfekt tycker jag. Alla tjejerna är så här rådeffade, supervältränade, superkoll. Men jag har ju bara sett två avsnitt. Men jag tyckte ändå att det blev lite lytisk komik när så här Micke Rickfors.
Sluta du. Sluta nu. Öppna inte den boxen för mig. Det är inget bra.
Kan vi ändå lyssna lite på när han sjöng för brudparet tillsammans med sin fru? Det kan vi ändå göra.
Ja. Det var ju väldigt fint. Jag rusade blind på väg. Hade sett mig om åt något annat håll. Och aldrig någonsin sagt att det blir still. Jag trodde jag hade insett livets innehåll. Som stormen lider. men det roligaste var ju ändå att han var ju Norwegians första kändisreklam kille. Kommer du ihåg det?
Vad mycket rik först det?
Kommer inte du ihåg de här filmerna? Jag ska faktiskt skicka med länken. Det är otroliga reklamfilmer. Och då är också mycket Rickfors uppkopplad med en iPhone, har jag förstått det. Och när han knapprar på den där iPhone så gör han det på ett sånt teatraliskt sätt. Han slår pekfingersvalsen med stora liksom utfallande fingrar som träffar skärmen, som så här, du vet, så här klassiska skrivmaskiner, när man ser hur liksom stiftet träffar. Så, och där mitt exman älskade att reta mig för att han tyckte att jag skrev sms på iPhone som Micke Rickfors gjorde i den här Norwegian-filmen. Så min enda så här...
Vilka av de 10 X-männen?
Vilka av dem?
Det var lite Margareta Krok-fingring. Ja, jag fattar.
Ja, du fattar. Men det var inte bara, det var ju för fan som en jävla hammare satt och slog liksom på en iPhone.
Klippet hittar ni på Lille Lördags officiella Insta. Lille Lördag podcast.
Hur han knapprar.
Nej, vad kort knappring.
Det var ju inte kort. Han knapprade ju jättemycket. Och jättetydligt.
Jag blev så fokuserad på den här usla reklamskådespelaren. Kan du fixa plåtar till? Och...
Varför ska alltså, man ändå liksom satsar? Du vet, den reklamfilmen kostar så sjukt mycket pengar. Då, varför lägger man inte lite krut på regi och B-skådespelare då?
Det här är ju ett tag sedan, förstår jag. Men klipp till när han då sitter och ser förvirrad ut i Gift i första ögonkastet är ju... Ja, det är ett fall.
Det är ett fall.
Utan studsmatta under.
Men ja, man tänker också undra... Nu finns det inget ont om någon här. Det kanske är någon som jag känner som har med att kasta här. Ja, men ja. Man undrar ju hur mycket content ändå Micke Rickfors stod för i valet av Elina. Var han liksom en 10% som fick det, att göra henne lite mer intressant än någon annan, för att de måste ju haft flera kandidater.
Jo, jag fattar. De hade ju 2000. Det är därför det är ännu mer chockartat.
Ja, det är så jävla chockartat hur katastrofalt risigt programupplägg det är i år. Alltså förra året var ju magi. Alltså det var så bra. Det händer ju då att de där säsongerna är så håll käften bra. Min roligaste är ju han som flyttar in till hon, kvinnan som vill ha en fancy man som spelar golf. Och han får sova i samma... Och hon hatar den här killen som hon blir ihopgift med så mycket. Så att han får sova i samma sovrum där kattlådan står. Och det slutar med att han... det slutar med att han avbryter sin medverkan i mitten av säsongen och lämnar. Och vilket man förstår. Det är ju katastrof liksom.
Jag skulle säga, min icke-frekventa online-tv-bevakning är ju väldigt osäker.
Den är extremt osäker. Jag är ju väldigt mycket mer binge-kollare än vad du är. Jag ser ju allting direkt.
Men någon sen natt där, när jag fick några minuter över, så snöade jag in på Gift i första ögonkastet New Zealand.
Och du har ju också ett väldigt, väldigt märkligt... Du kan ju inte följa de svenska säsongerna, utan går du direkt till Nya Zeeland. Det är konstigt.
Jag förstår, men det var en sån tragik. För där fick de flytta in på en sån där Esso motorhotell och bo tillsammans utan några privata bilar. Och det var så tragiskt. Och det här gayparet då, den ena killen var så förtjust i den som han blev hopparad med. Och hans då föremål för hans kärlek, han hatade honom så mycket så att det, alltså, han orkade inte ens spela. Han suckade, han gömde sig, och den andra blev mer och mer desperat och mer osäker. Och det var liksom en sån studie i tragik. Och det tycker jag också att det blir här. Just för att killarna är så hämmade och tjejerna, de har liksom... Jag tänker också Eli, som då är en tuff tjej som liksom, det är viktigt för henne med och så här, utseendet, att mannen ska liksom vara manlig. Och så får hon en pojkkille som precis har odlat lite glest frekvent skägg för att framstå som liksom lite starkare. Och det är ju så här, det är också lite så.
Han är väldigt mycket mammas pojke.
Ja, de försöker ta till, men alla är ju mammas pojkar.
Otroligt ändå.
Ja, men han, vet han Albin, han som vars mamma
Du måste hata dina söner lite mer, så du inte får en massa mammas pojkar här.
Ja, gud, tänk om de är med. Tänk om alla fem är med samtidigt.
Så jävla då, många bröllop för dig att gå
jag
på.
Jag är så här clown. Jag måste bli clown då. Nej, men det märks ju tydligt att så här, tjejer idag, den liksom 70-80-talsgenerationen, så har ju brudarna uppfostrats på ett helt annat sätt, känns det som. Det här med att tjejerna halkat efter och visar, åh, akta nu, klättra inte i träden. Så här, antingen har det inte tagit, eller också är det bara hittepå för att vi ska kunna ha psykologer som kan försörja sig på liksom
våra dåliga självförtroende.
Ja, men jag bara kan tänka, du vet själv när man har liksom varit på några dejter och sen har det blivit lite mer och sen träffas man andra eller tredje gången och bara känner så här, nej, vad fan hände, vad håller jag på med? Man liksom, vad den andra än säger, vad den andra än gör, hur den äter, hur den tittar på en, liksom, det kryper så mycket i kroppen så att man, nej men det är ju värre än någonting annat.
Ja, när man också inser att man också har blivit så här, du vet, man har blivit betuttad ganska fort i någon och sen så svalnar det väldigt fort, precis som min antisorälskelse här. Då är det ju också som det är så fruktansvärt skamligt för en själv hur mycket man bara man avskyr verkligen den här människan.
Ja.
Och måste bli av med den. Då skäms man ju för sig själv, för att man själv har liksom varit med och lurat in den här personen på något sätt i någonting som man själv inte kan leva upp till sen. Nu när den väl är liksom fest, då är man inte alls lika intresserad.
Nej, men jag har inte haft så himla många sådana där relationer som jag har varit så dålig på att dejta.
Nej, det vet jag. Berätta mer om hur dålig du har varit på att dejta, för då har du bara nämnt i tre poddar innan, så det är lugnt.
Ja, men det, folk vill ha trygghet nu.
Ja, okej. Då vill man höra att man har varit dålig på att dejta. Jag har inte varit kysk.
Nej, men alltså, jag vet inte om jag har berättat det här, men på den här tiden när jag var ung, då fick man ju åka utomlands.
Vadå? 1833 som var ditt år,
eller? Det är alltid 1833. Jag kan inte 1833. 1833.
Har ni tänkt på det, kära lyssnare? Alla Anns referensdatum är alltid 1833. De pratar om något historiskt. Vi måste ta reda på. Kan folk gärna skicka in lite tips på vad som hände 1833? Så vi har det som ett samlat liksom lexikon på massa historiska händelser.
Kan det bli min första bestseller?
1833. Året och allt hände. Du lyssnar på Lille Lördag med mig, Anita Clemens, och
mig, Ann Söderlund.
Jajamän, och vi har en sponsor den här veckan och det är Ferratum.
Precis.
Det är ju lite speciella tider nu, så att man ska vara liksom lite försiktig med vad man gör. Men vi ska förklara lite vad Ferratum är.
Precis.
Helt enkelt.
Ann. Ferratum är en tjänst då som erbjuder kreditlån. Och du kan ju ansöka om allt mellan 1 000 och 45 000 kronor. Och man kan säga att det funkar lite som ett kreditkort. Men istället för att du får ett kort så får du pengarna utbetalt till ett bankkonto i ditt namn. Men man måste tänka nu att det är en högkostnadskredit. Så kan du inte betala tillbaka lånet så riskerar du som med vilka andra räkningar som helst att du får en betalningsanmärkning.
Men hur som helst så kan man ta det här lånet, exempelvis om du ska, inte vet jag, renovera sommarstugan eller kanske köpa en bil på andrahandssortering, så kan det här vara ett bra alternativ. Du väljer nämligen själv hur mycket lån du vill ta och i vilken takt du vill betala tillbaka, och du betalar alltså bara ränta på den delen av krediten som du nyttjar.
Precis.
Och Ferratum har alltså ingen bindningstid, så du kan betala tillbaka lånet snabbt eller hur långsamt du vill. Ja. Och inte heller någon uppläggningsavgift eller uttagsavgift. Ansökan gör du lätt på ferratum.se och det tar ungefär 5-7 minuter att göra den.
Så till dig som lyssnar på Lille Lördag just nu, så har Ferratum och Lille Lördag ett erbjudande där du får 25 dagar räntefritt första gången du tar ett lån hos Ferratum. Du måste ange koden LILLELÖRDAG25 i din ansökan. Så gå in på ferratum.se och läs mer.
Bra, va?
Superbra ju. Tack Ferratum. Hur som helst, jag tycker ändå att den tolkningen
1833.
Nej, men den tolkningen att att vi alla nu går omkring och spelar ett spel i någon form av gift i första ögonkastet är en väldigt spännande tolkning. Att man man får liksom anstränga sig nu för att kunna bo kvar hemma med den formerly known as your lover.
Ja, det finns, men nu får vi helt enkelt se i september många som har hållit ihop eller inte. Men det som är väldigt, väldigt mycket spännande nu generellt på dating-tv ska understrykas. Det händer mycket på den fronten, och det hänger ju såklart ihop med hela nätdating-samhället, att vi har börjat liksom kravställa relationer på ett helt nytt sätt. Tydligen är tjejer väldigt mycket mer picky än killar på Tinder. Ja, och har verkligen
var picky.
Alltså in i helvete. Men ja,
och regisserar också. Herregud, vad vi regisserar. Och det kan jag faktiskt känna igen mig. Att så här, orka inte sitta och vänta på en kille som sitter i baksätet. Du är lika bra att regissera, så kan han spela med. Det är liksom, relationer har blivit ett skådespeleri där kvinnan regisserar.
Väldigt bra sagt, Ann Söderlund. Det där var fan med huvudet på spiken. Exakt vad det är. Exakt vad det är. Men hur som helst, den här dejtingen, det är uppenbarligen så att kvinnor, i alla fall, vad ska jag säga, kvinnor plus 30, för oss är relationer viktiga. Unga kvinnor plus 20 är inte alls speciellt intresserade av att ha en relation. Man ligger lite åt höger och vänster och är med vem man vill. Och sen så kanske man har man massa olika labelings på sig, och så kanske man blir ihop eller så blir man inte det, och det är inte hela världen. Relationer
jag vet,
är inte alls.
Jag är så avundsjuk på deras så här sköna snubbeinställning till sköna snubbar.
Verkligen. Mm. Verkligen. Men tillbaka till dating himlen. Det händer ju jättemycket i det här programmet på TV4, exempelvis där man dansar och dejtar. Flirty dancing.
Oavsett om de kan dansa eller inte, så ska jag lära ut en koreografi som jag har skapat just till dem.
Nej.
Om man upp och så drar det till dem.
Oh my god.
De ska nu få mötas för första gången någonsin i en dans.
Sen har vi det väldigt intressanta norska programmet där man ska dejta som djur. Har du sett det?
Nej.
Det här är ett riktigt Ann Söderlund program.
I mean.
Ja, här. Ja. Oj. Håll i dig nu. Första programmet ska...
Det blir så tokiga hundar nu också. Ja.
Ja. Ska kvinnorna lukta på killarnas urin?
Nej.
Så då du ska göra nu är att du ska lukta på risselaken som vi har hängt upp under tøystykkene.
Aha.
Som du har tissat på noen ganger.
Aha.
Ska du vurdera hva du syns lukter best?
För att se om det kan vara något där. Sen ska även tjejerna stå ute i skogen och skrika sina brunstläten. Och den som då levererar ett brunstläte som den andra mannen blir intresserad av, då har man en match. Dejta som djur.
Det där tror jag i och för sig mycket mer på än de här tvärsäkra psykologerna i Gift i första ögonkastet som inte kunde ha mer fel.
Tinder skulle kunna göra en bättre algoritmmatch. Baserat på 10 000 olika människor emellan än vad de där experterna kan göra. Så mycket kan man ju säga.
Men det är också så att det finns ju så många olika liksom, tariffer man måste ta med. Ägglossningsdejten.
Ja, den är, det blir ju...
ställa liksom Luffe Leffe Karlsson framför mig. I mean. Dagen efter man bara...
Claes okay, Elfsberg wow. Kanske.
Så bara, jag är med barn. Ja.
För då är det inte så, dina relationer brukar gå till.
Ja, det är precis så. Men jag är ju en feromonsucker. Jag tror ju verkligen på det där med dofter. Jag har ju ofta blivit förälskad i en doft.
Mm.
Men det är ju för att jag är lite som en ko. Nej, men jag tror mycket på det där med dofter. Att det, är så här,
det tror jag med.
Dra, ja. Varför skulle det inte vara så eftersom vi har varit djur? Varför skulle den instinkten och helt plötsligt ha försvunnit? För att
men jag blir väldigt oroad. Jag blir väldigt oroad i Joels fall för att han luktar ju ingenting. Vad betyder det? Han är doftfri. Han är som på handparfymen. Han är doftfri.
Ja, gud vad obehagligt. Det är den obehagligaste sorten. Ja, men människor som inte luktar.
Ja, men han luktar som en bebis typ. Han luktar bara gott. Han luktar jättelite.
Ja, han luktar alltså inte som en man.
Nej, det kan man inte anklaga honom för.
Du menar att han doftar som en incellman? Oh. Har du fått mig snöa in på det här med incellmän? Mycket obehagligt insnöning.
Kom ett glatt litet tips till mig på DM av någon av mina följare som sa så här, du måste läsa den här artikeln på Expressen Premium. Ja, och då gjorde jag det. Och sen kunde inte jag sluta googla på incelmän. Så var det ju.
Nej.
Kan vi få lite musik här, Magnus? Incel är ofrivilligt celibat. Ofrivilligt celibat är tillståndet hos en person som inte har haft någon kärleksrelation eller haft samlag med någon, när den av andra anledningar är frivilligt celibat eller sexuell avhållsamhet. Antalet män är avsevärt fler än kvinnor i den här situationen av ensamhet och ofrivillig barnlöshet och har ökat snabbt de senaste åren. Och incel är då en förkortning eller en sammanslagning av begreppet involuntary celibacy.
Incelmännen blev ju väldigt omdebatterade i USA i och med några skolskjutningar där männen då skyllde då på att de inte fick ligga med kvinnor, på att de var så frustrerade och då var tvungna att mörda.
Tomorrow is the day of retribution. The day in which I will have my revenge. The girls are not sexually attracted to me. There's a major problem with that. A major problem. That's a problem that I intend to rectify.
Du vet ju den stora anledningen var varför män är mest rädda för som ska ske med kvinnor. Det är att kvinnor ska skratta åt dem. Och det här är väl män som har blivit skrattade åt väldigt många gånger. Och det här har ju då väckt otrolig avsky. Det finns ju flera YouTubers som är uttalade incelmän, som en snubbe åker runt på och gör olika pranks med kvinnor där han har lurat in dem och sagt att han är fotograf och ska modeplåta dem, och när de väl kommer fram till bilen så berättar han hur fula och feta de är liksom, och så prankar han dem och skrattar och åker vidare, och så håller det på sådär. Otroligt pubertalt för att vara kanske 27 år. Men ja, Det är incel med mångt och mycket.
När inte röda mattan rullas ut som den har gjort för alla män fram till 2017, då är det svårt, för då måste man fan lägga manken till. Då måste man vara en del i en relation, och det vet inte män hur man ska göra, och det blir jävligt tydligt i just Gift i första ögonkastet att säga istället för att liksom kasta ut hjärtat på golvet och våga, så blir de anpassningsbara, rädda, och sen när de inte får tillbaka det de vill för att de tycker att de är anpassningsbara och smöriga och lismande, då blir de bittra och mordiska och förbannade och tycker synd om sig själva, och det är ju den värsta jävla känslan som finns för en man.
Såklart. Sen ska vi inte glömma bort, det finns en annan aspekt där som är jävligt intressant. Jag vet inte hur det är för, kanske inte stämmer i alla fall, men i mitt fall så är det ju så att min kille, han har ganska lite kompisar om man jämför med mig, som har också känner fan, hans moster kanske har på fullaste allvar en kommunikation med 100 pers i veckan som jag alla tycker är relativt nära mig. Och också mina så här grupper med kvinnor i liksom jo, men också jag vet, jag kanske är med i 10 olika trådar. Ja, varsågod.
Kan du trycka upp tröjan till mina förlorar? En av 100.
Ja, en av 100 bästisar. Vi har ju med så många gruppchattar hela tiden. Där vi hela tiden kommunicerar i grupp. Men du kan ju inte behärska teknik. Så att du har ju outsourcat dig själv genom din tekniska svaghet.
Incelkvinnan. Incelkvinnan.
Ja, det är liksom vi hela tiden är som så här, vad ska man säga, kalla ett gäng vildvittror som jagar i grupp liksom. Men den har ju liksom inte jagat i grupp sen stenåldern i princip. De har ju varit solokvistare som sitter på sin lilla stubbe ute i skogen och väntar på att den där perfekta hjorten ska komma förbi under tiden vi driver fram över fältet. Det är klart att det är två olika strategier för att erövra någonting, vad det nu är man erövrar. Det jag vill säga är att så här, män blir väldigt isolerade fortare, för försvinner exempelvis Joels, nu tar jag exempel, 3 kompisar, då är ju han bara med mig eller sin familj.
Jo, förstår du? Det är tydligt under den här jävla coronakrisen hur mycket de vill vara med den, ligga nära.
Och jag har ett jätteintressant exempel på manlig ensamhet, för att en avlägsen vän till mig, hans flickvän har, vad heter det, en mamma och en pappa som separerade när mamma fyllde 65. Då var hon trött på honom. Då kände hon, nu vill jag ut och leva livet och ha det härligt. Konsekvensen är dock att pappan då inte har några vänner i och med att han har bara umgås med mammans nätverk och hennes liksom, kvinnors respektive och så vidare. Så när det tar slut så har inte han någon överhuvudtaget. Mamman träffar ganska omgående en ny man, en riktig voyeur, reser och har det härligt. Hon bor i ett väldigt stort hus, den här kvinnan. Så det slutar faktiskt med att gubben bor kvar. Exmannen bor kvar i huset med den nya mannen och den gamla kvinnan då, som
kan
har då efter relation. Det är ju lite det Bingo, Katrin och Alex gör just nu. Där man då umgås som någon form av storfamiljskollektiv i det lilla. Och jag tror i mångt och mycket att det här är ett litet spår av det vi kommer se i framtiden.
Jag tänker också att som vi pratar om hela tiden och som många krönikörer i diverse olika tidningar återkommer till, att morsorna och i viss mån farsorna också har ett ansvar där att inte behandla barnen, att inte tycka att det är okej att de är små incellbarn redan tidigt, utan så här, ställa krav på dem, ut och göra grejer, träffa folk, sitt inte och isolera er framför era egna datorer. Det kanske är så att den här generationen som växer upp nu, att vi morsor på något sätt har liksom banat väg för att de ska kunna bli incellmän som kollar på olika filmer och tänker så här, här sitter jag, sen kan jag bara gå ut på stan och så ska jag ändå bli tillsammans med den hetaste tjejen. För jag tror faktiskt inte att det stora problemet är att det inte finns några kvinnor till de här männen. Jag tror bara att i sina skruvade världar som de har skapat framför porrfilm, framför liksom filmer, vad fan allt nu som sitter och ser på skärmarna, så tror de, så blir de bittra för att just de drömtjejerna som inte ens finns i verkligheten förutom för i reklam och film inte blir attraherade av dem. Men de finns ju inte. Förstår du vad jag menar? Och jag tänker när man tittar då på de här olika versionerna av Gift i första ögonkastet så blir man lite besatt av det, för att dels så tycker man ju härligt att bli påmind om de dåliga relationerna som man själv har varit i och som man är så här hatat och som man nu inte riktigt är i. Men den trösten, den faller ju också nu när alla relationer har blivit lite enligt min då tes och teori och analys som att gå omkring i den här
en incellrelation. Så här hade det varit ifall vi alla hade varit incels.
Ja, och varit med i ett evigt gifta på låtsas som måndag med hela veckan, den gamla klassiska kultrullen. Så att man blir besatt också för att det är spännande.
Sa du det där som en freudian slip, gifta på låtsas?
Nej, ja, det sa jag verkligen. Måndag hela veckan menar jag. Nej, men jag tror att det handlar om att den här självupptagenheten som många män sätter kroken för sig själva, de ser inte att de har den. De tycker att de gör, det där bråket har vi ofta här hemma. Mattias tycker att, ser du inte allt jag gör?
Jo, men gör du det då?
Nej, det kanske är jag som är självupptagen.
Garanterat.
Det är det som är liksom det större. Vi kanske alla är små incell tonåringar som tycker att vi ska få det bästa utan att behöva anstränga sig liksom. Men jag tycker Johan Hakelius som är krönikör, han skrev någonting bra, att de här incellmännen, de vill inte ha någon att älska, de vill inte ha en relation, de vill ha någon att runka i.
Ja.
Jag önskar så att jag hade velat att kommit på den själv, men det var han som sa i alla fall.
Ja.
Att det
slipper
kanske, att det kanske, ja, då slipper jag stå för den. Att det kanske handlar om att de någonstans längtar efter kärleken, men när de väl får den så är den alldeles förverklig, så då vill de tillbaka till den där andra världen igen.
Men jag dejtade,
de själva skapar vilka de är.
Men jag dejtade en kille som var oerhört arg och bitter på kvinnan och tyckte liksom att kvinnan var liksom, hade blivit för mycket och för mer liksom.
Jag har 3 barn med en man som tycker så.
Ja, nej. Men, och liksom när det sen började lossna, när liksom man bröt igenom den där fasaden, så såg man att det här var ju en liten man som ville ha mycket närhet och var oerhört kärlekstörstande. Men den hårda ytan innan man kom dit, som var en ganska så här, vad ska jag kalla det för, porrvisualiserande man som tyckte att så här ska det gå till. Liksom, det här är vad tjejer är. Då var det ändå liksom ganska chockartat hur liten han var där innanför sin hårda sköld. Och jag tycker också alltid att det är så att desto argare och kallare och hårdare man är, desto tuffare kanske man har haft det. Hur som helst, nu måste vi bara lätta upp det här lite. Jag kommer till två starka insikter som jag nu tänker ställa små frågor till dig. Det ena är, jag såg nämligen en klassisk James Bond-film här om veckan. Och det var inte James Bond-filmen i sig som var intressant. Det var fenomenet när man inte tror på någonting. Det här är verkligen ett stilgrepp inom filmgenren på det glada 80-talet. När man inte tror att någonting är sant så tittar man på drycken man dricker och kollar på objektet som man ser visuellt och funderar då på om det man ser är verkligt eller om man är berusad. Förstår du vad jag menar?
Jaha, ja, jag fattar. Ja.
Exempelvis när James Bonds bil åker liksom i vattnet, kommer upp på stranden och kör liksom in på, alltså från att vara en vattenburen farkost och blir en landfarkost, kommer upp på en sandstrand mitt bland turister. Där sitter en man och dricker öl på stranden. När han ser den här bilen komma körande upp ur havet, då tror han att han har druckit för mycket. Så han tittar på flaskan-fenomenet.
Ja. En gammal klassisk scen. Vad händer nu? Är det en hägring? Den är använt, det är ett grepp som används många gånger på film.
Ja, ofta väldigt övertydligt.
Ja. Men ändå bra.
Tycker du det? Jag skulle säga att det tröttaste filmgreppet jag sett. Det här har vi sett göras i Göta kanal.
Det är trygghet i coronatider. Det alltid används. I alla buskisfilmer och i alla äventyrs actionfilmer. Ja.
Men det jag vill testa med dig är att jag tänker ställa olika frågor om fenomen. Och då ska du säga om det är ett titta på flaskan-fenomen eller inte.
Ja. Bra där. Ja. Upprymd. Det blir Claes Elfsberg upprymd.
Ja, det ska jag säga. Då börjar vi ganska tidstypiskt då. Coronaviruset. Ja. Är det ett titta på flaskan, vad fan hände-fenomen?
Just nu så vet man ju inte riktigt det, men det är ju inte såklart eftersom det är ju bara att titta runt om i världen. Nej, det är det inte.
När Michael Jackson flyger in på scenen under vad heter Super Bowl 1984.
Ja. Då, idag hade det inte varit att titta i flaskan fenomen, men då var det ju garanterat det.
När Bruce Jenner kommer ut som Caitlyn Jenner, är det att titta på flaskan? Vad fan händer fenomen?
Ja, men det beror nog på om man liksom har följt hennes liksom förvandling, men ja, det är det.
När 90-tals barnfavoriterna Nicke och Moje skapar en YouTube-kanal 2020, ungefär 20 år efter deras publik har vuxit upp. Vad säger vi då? Är det en...
Då tittar vi väldigt djupt i flaskan. Incelmännen. Nu måste jag gå tillbaka till så här. Jo, men jag tycker att jag måste ändå så här, lite som man kan ge kungen nu när han håller på och med sina tal i tid och otid för att på något sätt trösta nationen. Och jag måste ändå hålla med om att så här, all heder åt att han försöker. Men i vissa fall så blir det ju fel. Uttrycket all heder åt att han försöker kan man ju även applicera på Micke. Heter de Nicke och Jojje?
Nej,
Moje. Nicke.
Ann Söderlund och ett namn. En egen genre.
Du vet,
det är en egen genre där på
den. Jag kommer ju skänka min hjärna till till forskning.
Det är ingen som vill ha den. Det är ingen som vill ha den.
Hallå? Den är ju till salu. 1833, vad det många som
det här. Donationsregistret stänger när du ringer. För att ni har lyssnat. Vad roligt att ni är med oss. Vi är med er.
Och om det är någon som bryr sig om mig överhuvudtaget, så snälla skicka in vad som hände 1833. Prata med era gamla släktingar, för att jag hittar ingenting. Ingenting har nämligen verkar ha hänt 1833. Så året och inget hände. Puss och kram.
Puss och kram.
Ha det gött.
Hej.